Det är ju början på ett nytt år, ganska så i början. Och då får jag väl önska en god fortsättning till er allesammans. Och när du citerade aldrig ensam, då kom det här, den strof. Förresten, det är Ruth Graham har vi skrivit en bok förresten med det här temat som jag tänkte säga. Och den lyder så här: frukta inte morgondagen, Gud är redan där. Frukta inte morgondagen, Gud är redan där. Det är väl ett fint uttryck. Eller räds inte morgondagen, för Gud är redan där. Och det tycker jag är en fantastisk trygghet att veta det. Att Gud är redan där i morgondagen också. Vi tror ju annars nästan att det är nuet liksom så här. Men han är redan i morgondagen. Och nu vet jag inte om, eftersom vi sa här att det är nytt år. Har ni gett några nyårslöften då? Det brukar ju vara rätt så vanligt att man pratar om det i alla fall. Att man ger nyårslöften. Men om ni inte har gett något, då ska jag ge er ett exempel i alla fall på ett nyårslöfte som jag tycker skulle passa oss riktigt bra. Åtminstone så skulle det passa mig väldigt bra. Och det har vi ju redan hört citeras här redan. Och det är Paulus då ifrån Filipperbrevet 3:10. Där han då säger så här att jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Jag vill lära känna Kristus. Men nu är inte det här bara ett nyårslöfte som Paulus här lyfter fram. Utan det är inte bara en önskan. Utan det är någonting mycket, mycket mera som Paulus stryker under här. Och det är helt enkelt en målsättning för hela hans liv. Och det här skriver han när han sitter fängslad i Rom. Och då har ju han levt med Kristus i många, många år. Men ändå så säger han det här uttrycket att jag vill lära känna Kristus. Och det är så här att hur länge man än har levt tillsammans med Kristus så finns det sådana oerhörda rikedomar hos Kristus så vi kan aldrig tömma ut dem på något sätt. Utan det tar hela vårt liv och inte bara det. Utan de här rikedomarna i Kristus, de kommer vi att få uppleva så att säga även i den eviga världen så sträcker dessa rikedomar sig. Och det som jag vill stryka under lite extra här, det är just vad Paulus säger att det är inte en önskan som han har, utan han säger jag vill. Han vill alltså, det finns ingenting som ska få hindra honom. Utan hela hans inställning är att han ska lära känna Kristus mera. Eller lära känna Kristus på djupet. I hjärtat och i en andens gemenskap så vill han alltså lära känna Kristus. Det här är ju inte en vanlig inhämtad kunskap, mänskligt inhämtad kunskap. För det här är en kunskap som man bara kan få i gemenskap med Jesus Kristus. Där Guds ande får uppenbara för dig och mig vem han verkligen är. Ni vet att fariserna och de skriftlärda, de som levde uppe i Nasaret när Jesus då började sin verksamhet. Så säger de ju, är inte det där Josefs son egentligen? Vi känner ju honom allesammans att han är Josefs son. Och så blev de förundrade. Ja, inte bara förundrade. Det står att de retade sig på honom. Därför att han hade en kunskap och någonting mycket, mycket mera än vad de andra hade. Och det står till och med att de blev avundsjuka på honom. Men det de hänvände sig till, det var den, ska vi säga, den historiska kunskapen. Att han var Josefs son, att han var snickarens son och så här. Och så trodde de, så utgick de alltså ifrån det. Men Jesus, han är ju så mycket, mycket mera. Och därför så, för att vi ska kunna lära känna honom, så behöver vi alltså vara tillsammans med Jesus. Och det är det som då Paulus stryker under. Att han vill av sitt hjärtas innersta djup, så vill han lära känna Kristus. Och där Guds ande alltså ska få uppenbara för honom vem Jesus är. Och en sån här gemenskap alltså, den kan man inte få hur som helst. Utan den får man alltså inte genom att man tar del av världens kunskap på något sätt. För det finns många som kan ganska väldigt mycket rent historiskt om Jesus. Men de har aldrig lärt känna honom i hjärtat. Och därför så blir det en kunskap som inte leder dem fram till den här innerliga gemenskapen med Gud och med Jesus Kristus. Och Paulus, han insåg det här och han ville alltså få en djup innerlig gemenskap. Världen alltså kan inte på ett mänskligt sätt och så här, och inte du och jag heller kan på ett mänskligt sätt, därför att vårt tänkesätt är ju så begränsat. Men Guds tänkesätt är ju oändligt. Och det är därför det står uttryckligen att vilka tankar, Guds tankar är ju oändliga i motsvarande vad dina och mina tankar är. Vi når ju inte alls så på långa vägar, så att säga, emot upp det som Gud då vill visa oss och göra. Och det här är ju då, hur ska jag då kunna få del utav denna kunskap? Ja, det är ju helt enkelt så att jag måste slå följe med Jesus Kristus. Jag måste ju gå tillsammans med honom. Och det var ju det som lärjungarna gjorde också när Jesus kom. Och så sa han, kom och följ mig. Och så står det är ganska slående faktiskt. Då lämnar de, hur mycket lämnar de? Ja, då lämnar de allt och följde honom. Och jag måste ju vända mig till mig själv där och tänka, men Kurt, har du lämnat allt? Då lämnar de allt och följde honom. Alltså, nu är vi ju den, vi kan ju inte lämna alla våra jobb. Vi måste ju trots allt ha någonting att leva utav. Men det finns ju så mycket annat, inte bara jobben, utan det är så mycket annat av vårt eget som vi behöver lämna. Och för min egen del så var det ju, ja, det var att lämna delvis allt. För jag hade byggt upp en idé, en mänsklig tanke om hur jag ville ha min framtid. Och i den tanken, där var Gud en begränsning. För jag tänkte så här att, nej men, om jag släpper in Gud i det här, om Jesus ska få leda mig, alltså då kan jag inte få uppleva allt det där som jag har tänkt. Det som skulle vara en trygghet för framtiden för mig. För då kommer han att begränsa det hela. Och jag hade såna funderingar och tankar i det. Tänk om jag gör så här nu, att jag följer Jesus. Han kan, för jag insåg det. Att säger jag ett helt och fullt ja till honom, då är det hans vilja som gäller. Det var jag medveten om. Och då tänkte jag så, jag tror jag har sagt det förut här, men då tänkte jag så här, nej men tänk, då kan han skicka mig till Grönland som missionär. Och jag är uppvuxen i ett köldhål uppe i norra Uppland där det var minus 36 grader kunde det bli på vintrarna ibland. Och jag riktigt kände hur jag frös invärtes, alltså om jag skulle hamna på en så gudsförgeten plats som Grönland. Och mycket av detta alltså gjorde att det höll tillbaka mig. För jag tänkte, nej, det går inte. Och sen ska jag säga nej till allt det där som jag har tänkt. Ekonomiskt oberoende och min utbildning och allt. Nej, det går inte. Men precis som för Paulus så kom det en dag. För det gjorde det för Paulus också. Han var ju fast i sina farisistiska tänkesätt. Som så många andra på den här tiden. Och de menade alltså att Jesus, det var ju ingenting. Han var ju en villolärare. Och därför så ville man bekämpa honom. Paulus säger det tydligt klart hur han var ute för att bekämpa läran om Jesus Kristus. Men det händer någonting med honom. Och det hände också någonting med mig. Och det var att en dag för Paulus där på Damaskusvägen så uppenbarar sig Jesus Kristus för honom. Och Paulus, eller Saul som han då hette, Saulus, han får höra Jesu röst. Saul, Saul. Varför förföljer du mig? Det är dig svårt att spjärna emot udden. Eller oxpiken står det i någon översättning nu. Det är dig svårt att spjärna emot. Och Saul säger då, Herre, vem är du? Jag är Jesus, den som du förföljer. Och där förvandlas Paulus hjärta. Där är det inte den fariseistiska grundlag, alltså lagen och allting som är det avgörande för honom. Där faller hela den egna rättfärdigheten. Och istället så blir det bara Jesus Kristus som är det viktiga för honom. Och jag kan säga, nu gjorde inte jag en sån här dramatisk upplevelse som vad Paulus fick göra. Men jag gjorde en medveten upplevelse med Jesus Kristus. Där jag kunde lägga allt det här, mina egna tankar bakom mig. Och säga, Jesus, jag vill följa, gå med dig. Och Paulus här nu, fick göra den här upplevelsen, så berättar han ju sen om i Galaterbrevet 1:17 är det, där han då säger att efter han hade gjort den här upplevelsen så begav han sig till Arabien. Och där var han en lång period, och jag har kollat upp lite, och bibelforskare menar att varför han begav sig dit? Varför gjorde han det? Jo, det var för att han ville vara ensam med Herren. Och att få lära känna Jesus Kristus på djupet i sitt hjärta. Genom att Guds ande skulle få möjlighet att tala till honom. Och uppenbara för honom vem Jesus Kristus är. Och jag måste säga att när man läser breven som Paulus har skrivit, så ser man ju vad Gud har uppenbarat för honom. Och jag måste säga, jag är tacksam för att Paulus levde på det här sättet, så att han för oss också har fått uppenbarat Kristi hemligheter. För det har ju vi en stor glädje utav idag. att vi får ta del av det som Paulus har tecknat ner åt oss. Och vi hörde här utav inledning också ifrån message där, hur det enda som var, gällde någonting för Paulus i fortsättningen, det var Jesus Kristus. Honom som korsfäst och uppstånden och levande. Det var det enda som gällde för Paulus. Allt det där gamla, den fariseiska läran och allt det som de byggde sin rättfärdighet på. Det var skräp, säger han ju. Och det var inte mer värt än att kasta det på sophögen. Och ser man tillbaka, ja, det är en hel del som jag har fått kasta på den där sophögen också. Som jag idag inser, men Kurt, hur kunde det överhuvudtaget vara intresserad utav detta när det finns såna rikedomar i hemligheten i Kristus? Och så satt du fast i dina egna tankar och trodde att det som du hade satt upp för ditt liv, att det skulle vara det bästa. När Guds rikedomar, ja, Paulus säger ju, talar ju om dem, att de är ju så oändligt stora. De är ofattbara, säger han ju. Och han säger i Kolosserbrevet också, det andra kapitlet och tredje versen där, så säger han att i honom, alltså i Kristus, finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Alla kunskapens och visdomens skatter finns gömda i Kristus. Och det här, det är ju intressant alltså, att de är gömda i Kristus. Det går inte att komma åt dem på något annat sätt än att ge tron på Jesus Kristus, och att den tro får komma in och Kristus får förvandla mitt innersta, mitt hjärta. Då först öppnar sig de här rikedomarna, vishetens och kunskapens rikedomar, så att jag fattar och förstår vad det handlar om och vad Jesus Kristus har att ge mig. Och eftersom då de är gömda på det här sättet, så är det alltså den helige ande, Kristi ande, som måste uppenbara för mig dessa rikedomar. Och Paulus, han säger, talar ju om det här, ja, genomgående ska jag vilja säga, i alla de här breven som han har skrivit till församlingarna. Och går till Efesierbrevet, så ska du få se här vad som står i Efesierbrevet 1 och 3. Och så tar jag väl någon vers till, tror jag, sen. Välsignad, säger Paulus här, är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse från himlen, ja, från den himmelska världen i Kristus. Han har välsignat oss med all den välsignelse från himlen. Och märk väl att det här handlar om nu. Det här handlar inte om att vi ska få det en gång när vi kommer hem, utan det är en välsignelse som kommer från himlen här och nu. Så att därför kan du och jag, när vi lär känna Kristus, så kan vi alltså få leva i den här himmelska välsignelsen varje dag. Det är väl stort att få ha himmelsk välsignelse varje dag i sin vandring med Jesus. Och Paulus stryker sen under då också, och hur vidare i sjunde versen, att i honom, alltså i Kristus, är vi friköpta genom hans blod, och vi har fått förlåtelse för våra överträdelser på grund av den rika nåd Och så kommer det: som han lät flöda över oss med vishet och insikt. Va? Har du låtit det där fått flöda över dig? Och inte bara över dig, utan i dig också. Insikten, kunskapen om vem Jesus Kristus är. Och Paulus stryker under alltså att han är försonaren. Han är frälsaren. Han är din och min rättfärdighet. Den rättfärdighet som Paulus säger om att jag på mänskligt sätt, då kunde han verkligen berömma sig. Men det kan, jag kan inte ens på mänskligt sätt berömma mig. För Paulus, han hade hållit lagen i alla stycken. Det har inte jag gjort, ska jag säga. Men samma förlåtelse, samma försoning gäller för alla människor. Det spelar ingen roll om jag så vore den största brottsling. Så finns det försoning i Jesus Kristus. Där får jag komma precis som jag är. Ingen berömmelse på något sätt. Den mest fromme, han får komma på samma sätt som den största syndare. Han får komma av nåd till Jesus Kristus. Och Paulus, han säger då här att han har kastat bort den här egen rättfärdigheten. Och det är värdelöst. Men det intressanta är att Paulus stannar inte bara vid detta att han själv vill lära känna Kristus. Utan Paulus, han har blivit så överväldigad utav Kristi kärlek. Så han vill att alla människor ska få kunskap om denna frälsning i Jesus Kristus. Så Paulus målsättning alltså, det är att alla människor ska få del utav denna kraft som finns i Jesus Kristus. Och han vill förmedla den kraften till den, ska vi säga, uppståndelsekraften i Kristus. Den vill han förmedla till alla människor, där alltså man blir befriad ur syndens grepp. Och sen också vill han förmedla det med hälsa och läkedom, både till ande, själ och kropp. Och det ser man, jag stryker under det. Vill du ta reda på det, så läs evangelierna då, om vad Jesus gjorde. Och sen så läser du vad Paulus fick vara med om. Så ser man tydligt hur Paulus har upplevt att han har lärt känna Kristus. För det går igen gång på gång hur han stryker under det här. Att det är Jesu Kristi korsdöd och uppståndelsekraften. Det är den som han förlitar sig på, att Jesus Kristus fullt ut är den som skrifterna har lovat. Han är verkligen Messias och Guds son. Och när han då talar här om att han vill nå så många människor som möjligt, så säger han i Kolosserbrevet också 1:29, så säger han så här: det är det målet jag arbetar och kämpar för med den mäktiga kraft som han låter verka genom mig. Va? Här ser vi alltså vilken målsättning han har. Det är det målet jag arbetar och kämpar för. Att han ska få sprida ut det här budskapet till så många människor som möjligt. Och det här tar mig själv när jag ställer mig i ljuset utav vad Paulus säger. Det är det här målet jag arbetar och kämpar för. Hur mycket arbetar och kämpar jag för detta? Hur många berättar jag för om vem Jesus Kristus är? Hur många har jag berättat för under det år som ligger bakom om Jesus? För Paulus, det var det enda som gällde, så att säga. Det var att få berätta för så många som möjligt om vem Jesus Kristus var. Och sen så skriver ju Paulus vidare. Och då skriver han till oss. Och då går jag till Efesebrevet 1 och 17 versen där. Ska jag se. Jag har en ny bibel och det råkar vara så liten text i den. Då säger han så här: jag ber att vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni lär känna honom mer. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni inser vad det är för hopp som han har kallat er till. Och vilka, och så har strukit under här nu, vilka härliga rikedomar som han låter det heliga få ärva. Och hur otroligt stark hans kraft är för oss som tror. Ja. Hur mycket härliga rikedomar har du och jag tagit ut egentligen? Hur mycket du än har tagit ut, så kan jag bara stryka under. Du har massor kvar. Därför att det går inte att tömma ut dessa rikedomar, som jag har sagt tidigare. Utan hur du än har tagit ut, så har du massor kvar att uppleva tillsammans med Jesus Kristus. Och han går vidare här, om nu går jag till Efesierbrevet 3 och den 16 versen där och några versar framåt. Och det är fortfarande så att han ber för oss, för dig och mig här inräknade alltså. Och då säger han så här: jag ber att han som är så rik på härlighet ska ge er kraft och inre styrka genom sin ande, så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska hålla er fast rotade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga förstå bredden och längden, höjden och djupet, och lära känna hans kärlek, som är långt mer än någon någonsin kan förstå, så att ni ska uppfyllas av hela Guds fullhet. Va? Att vi ska få uppfyllas av hela Guds fullhet. Han som verkar i oss med sin kraft och kan göra långt mer än vi någonsin kan be om eller tänka oss. Han ska bli ärad i församlingen genom Kristus Jesus i alla generationer i all evighet. I alla generationer. Du märker att vi finns med här. Alltså det här är oerhört egentligen att läsa vad Paulus har kommit fram till. Vad som Guds ande har uppenbarat för honom när han har lärt känna Kristus. Tänk att du och jag har de här möjligheterna vi också. att när vi söker oss, alltså när vi lär känna Kristus, så kommer Guds ande att uppenbara såna här hemligheter för oss, och så att vi får pejla djupet alltså. Paulus säger också längden och bredden och höjden och djupet. Allt det här vill alltså Kristi ande uppenbara för oss. Käre Gud, vad mycket jag har kvar innan jag kommer dit. Och jag vågar säga vad mycket du har kvar också. Alltså, om vi bara kunde ana lite grann utav vad Guds rikedomar innebär egentligen. Och Paulus säger ju här också om att vi ska få lära känna Kristi kärlek. Ja, sannoliken, det går åt. I den värld som vi lever i idag, som är så förvirrad på just det området när det gäller kärlek, då går det åt verkligen att visa verklig kärlek, vad Kristi kärlek är. Och det här är ju då, som Paulus talar om, att det är ett arv vi har fått. Och det är ju ett arv som vi har fått del utav, som vi ska förvalta alltså. Och det här var ju också det arv som lärjungarna, första församlingen, levde i. Därför att de tog ju del utav det som Jesus Kristus hade gett dem. Och det är ju intressant att se vad det här förde med sig. Detta att lärjungarna då hade valt att följa med Jesus. För när de sen blev straffade och påhoppade av fariseerna, de skriftlärde. Och de skriftlärde kunde inte stå emot den kraft och den makt som var i deras förkunnelse och deras ord. Så står det om dem att, vad gjorde de? De skriftlärde. Jo, det står så här. Då påminde de sig om att de hade varit tillsammans med Jesus. Va? Då påminner de sig det. De skriftlärde påminner. Aha. De har varit tillsammans med Jesus. Jag skulle önska att de sa så om oss som Guds församling idag också. Att folk ska påminna sig om. Det är någonting speciellt med de där troende. Vad är det då? Jo, de säger ju att de är tillsammans med Jesus. Det måste vara det som är orsaken. Och när sen det går vidare så här, och Paulus och Silas är det förresten. De kommer till Thessalonike. Och där så börjar de förkunna då om Kristus, självfallet. Paulus måste ju, var han än kommer, tala. Och när så blir det upplopp där i Thessalonika. Och vad säger man? Jo, så här säger man. Jag ska försöka dra mig till minnes någorlunda. Nu har de kommit hit, de också. Vilka de? Jo, de som vänder upp och ner på hela världen. Nu har de kommit hit de också. Och tänk om de fick säga så om gruppen här ute i Kolmården. Nu har det blivit någonting med den där gruppen där. De har börjat vända upp och ner på hela samhället. För sannoliken, det här samhället, och inte bara här ute, utan det är lika med Norrköping. Det är lika med hela Sverige. Sverige behöver vändas upp och ner. Därför att Sverige är felvänt nu. Och därför så behöver det vändas upp och ner, så det kommer på rätt köl. Och där vill Gud räkna med oss. Vi kan få gå ut genom att lära känna Kristus, så kan vi få gå ut och vända upp och ner på det här landet. För det här landet behöver Kristus. Det här landet behöver Kristi försoning. Idag har man slutat att tala om vad synd är för någonting. Och vi ser det i hela samhället, hur synden har slagit sitt grepp. Men vi är ju så tysta. Vilka är det som säger det? Ingen säger ju någonting om det. Men det är viktigt att vi inte bara projicerar på synden, utan det är viktigt att vår målsättning, den ska vara att förkunna Kristus. Förkunna Kristus till omvändelse och frälsning. För det är det som kan rädda vårt land. Och det är det som Gud vill att vi ska göra. Han räknar med oss. Och jag ska avsluta med vad som Paulus säger i Romarbrevet 5. Så säger han bland annat att det är genom nåden, och alltså tron på Kristus, så har vi fått tillträde till nåden som vi befinner oss i. Vi befinner oss alltså i nåden som Kristus har gett oss. Och i den nådens kraft alltså, så kan vi gå ut och förkunna en uppstånden Kristus. En uppstånden Kristus som förvandlar och gör under. Och där vi också i kraft utav den helige ande, så, och den kraft som han vill ge oss, så kan vi också få vara med om att stora ting ska ske. Därför att Gud har inte övergett oss. Och Jesus säger ju i Johannes 14, så säger han ju bland annat så här, att större gärningar än dessa ska ni göra. Alltså större gärningar än vad Jesus gjorde. Det ska ni göra. Hur ska vi kunna förmedla det här? Jo, genom att jag, nu poängterar jag mig själv här nu, genom att jag vill lära känna Kristus. När jag har lärt känna Kristus, då har jag något att förmedla. Då har jag något att ge till en medmänniska som behöver uppmuntran, som behöver kärlek och hjälp. Den nåden, den behöver jag. Jag behöver nåden att älska. Älska med Kristi kärlek. Så att jag ser bort ifrån mitt eget. Och ser vad en människa, en medmänniska, vad den betyder i Guds ögon. Därför att Jesus Kristus gav sitt liv också för den människan. Ja, han gav sitt liv för, som vi ibland uttrycker, för den uslaste människa. I en sån människa är dyrbar. Märk väl. En sån människa är dyrbar i Guds ögon. Det som vi som kan förakta, det älskar Gud över allting annat. Men för att vi ska nå dit, för att jag ska nå dit, så behöver jag lära känna Kristus och hans kärlek. Herre, Jesus, Jag kan inte fatta eller förstå din kärlek, Herre. Din kärlek som är över alla gränser. Din kärlek, Herre, som når alla längst ner i det mörkaste mörker, Herre. Tack, Herre, att dit gick du själv, Jesus. Du steg ned, Herre. Och tack, Jesus, att du steg ned för att befria. Du steg ned för att försona. Herre, tack att ditt blod, din korsdöd, din uppståndelse, Jesus, den kraften är verksam här och nu. Den är verksam idag. Tack, Jesus, att du vill sända ut oss. Att du vill att vi ska gå ut med det här budskapet. Med budskap om din kärlek till varje människa. Jesus, hjälp oss att vi får bli dina ambassadörer på ett särskilt sätt det här året som ligger framför. Herre, låt det bli vår hela och fulla vilja att göra det som ligger på ditt hjärta, Herre. Amen.